Elvis-filmen har haft premiär i natt. Hur spänd har ni varit på det här?
Alltså jag vill ju jättegärna se den, för jag gillar verkligen Baz Luhrmann. Och sen så med Elvis, så jag läste den här, heter han Albert Goldman, skrev en biografi om honom som var väldigt naken och ärlig, som jag var ganska obsessed av. Men det är alltså över 20 år sedan. Men jag är pepp på att se filmen.
Jag måste också säga att jag är pepp, och också för att jag älskar Baz Luhrmann. Alltså jag fortfarande tycker att Romeo och Julia är något av det bästa som har gjorts. Det är så konstigt att den känns som att den skulle kunna vara... No, nu var det faktiskt 10 år sedan jag såg den, men den kom ut var då i slutet av 90-talet, va?
Ja, alltså det måste ha varit, ja, slutet, mitten av slutet.
Jag tycker bara att det är en så briljant film. Och så älskar jag hans den här tv-serie The Get Down, som jag tycker att liksom lite folk har missat på Netflix.
Ja, den har jag missat.
Jag tycker att det är så jäkla bra. Och det är riktigt så där Baz Luhrmann. Det handlar liksom om Bronxen, och det handlar liksom egentligen börjande av DJ-ande och hela den kulturen och rapkulturen.
Ja, The Four Elements.
Alltså jättebra serie, The Get Down på Netflix. Elvis, liksom själva Elvis har jag aldrig liksom satt mig in i så mycket. Men det är ju spännande, men absolut mest för att det är Baz Luhrmann, måste jag säga. Mm.
Alltså Elvis var min livs första kärlek. Det här låter kanske lite töntigt, men jag älskar Elvis och sen Johnny Weissmuller som spelar Tarzan, och det här var mina manliga idoler.
Man är så här, när är du född liksom på 40-talet?
Jag vet. Men jag har lett mig så starkt in i Elvis liv att jag vet inte riktigt, att jag går sen ganska djupt in i det, och speciellt under de sista åren. Så, men jag ska nog se på det.
Det var ju ganska hemskt de sista åren.
Ja.
Verkligen. Det som tröstar mig nu är att Priscilla och hans dotter, visst är Priscilla frun? Så här insåg jag.
Absolut. Lisa Marie dotter.
Exakt, så de har gillat den här filmen. Jag vet inte, betyder det då att den är liksom för respektfullt gjord? Eller att jag vet inte.
Fast är det inte så att de har valt att det är liksom 20 första åren? Från att han blir känd. Just... Alltså att man kommer inte in på det här när han ligger och letar någon så här bananpinnat 12 äggs omelett i sängen och skita på sig och sånt.
Jag tror också
att det är just det som är grejen. Att det inte handlar om det, utan det handlar om den här, så att säga, storhetstiden väl.
Jo, liksom. Men sen så läste jag Johanna Grönqvists recension. Läs den förresten. Hon är nog en av Nordens bästa filmkritiker. Man kan lita på henne alltid. Så hon skrev att de här sista åren, Las Vegas-åren, var att man gick in på det, att det blev ganska sorgligt. Men kanske man tonar ner att det är inte så att han sitter en halvtimme på toaletten och dör. Att de har inte gjort den grejen, utan mera på ett annat sätt. Men den är 2 timmar och 40 minuter. Och,
en sak som jag är nyfiken på, för jag kommer ihåg det, jag har alltid sagt att det är vissa grejer som liksom fastnar. Mm. Och det jag kommer ihåg från den här boken, alltså Priscilla var ju bara 14 när de träffades och han var 21. Och hennes pappa jobbar på den där amerikanska militärbasen som han var i Tyskland. Och så började de att dejta, och alltså då, han var ju ändå känd. Så tänk liksom den där grejen att man är någon 14. Det är samma som Katie Holmes och Tom Cruise. Att man har liksom den där planschen på väggen och så här, oh my god, så får man vara med honom. Men det jag tyckte var liksom helt hemskt ur den beskrivningen var att han var sådär southern gentleman. Så då skulle man ju då alltså inte ha sex före äktenskapet. Mm. Och de gifte sig först när hon var 21. Så det betyder att hon i 7 år var ihop med Elvis, men inte fick ligga med honom för att han var liksom på något sätt så moralisk. Alltså det är ju tortyr ju.
Spännande.
Men kan det nu stämma?
Nej, men alltså hon har ju säkert sugit av honom hur mycket som helst, och han har liksom legat med andra brudar. Men hon var liksom så holy att henne ska han inte liksom penetrera. Och jag tycker det är sån fucking bullshit.
Till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Och idag har vi med oss Elmer Bäck. Hej på dig!
Hej!
Och Andrea Reuter. Hej!
Hej!
Här är vi nu alla. Ja. Jag heter Anne, det måste jag ju säga. Och sen så har jag förstått att många människor tycker att det är roligt att höra när jag berättar att jag har sett Kia. Men nu har inte jag sett Kia, så jag kan inte börja ljuga och hitta på.
För hon kanske är ute på sin stuga där i Porta.
Rykten säger att den lille havsfrue i Danmark, i Köpenhamn, har börjat se lite annorlunda ut. Och vissa har sagt att det ser ut som att det är Kia som sitter där nu för tiden. Alltså hon har varit mycket i Danmark.
Oj, oj, oj. Mm. Gud, vad trevligt.
Men det här är bara rykten. Hörrni, vad kommer ni att prata om idag, Andrea?
Jag tänkte prata om gaybarer och dess historia och betydelse. Jag har läst en väldigt spännande bok.
Och Elmer?
No, jag tänkte att nu när det är sommar så tänkte jag att det är tid att hoppa liksom in i den djupa delen av bassängen. Så jag tänkte tala om jaget, medvetandet och metaverse.
Oh my god.
Okej, nu blir det flytväst. Jag tänker ta sådana ringar som man har runt armarna när man inte simmar så bra. Och det känns som farligt. Jag kommer att fara lite på Andreas tåg och prata om en bok som handlar om ett kärleksförhållande mellan två karrar, Patroklos och Achilles. Och det är just de som ni tänker att det handlar om från Iliaden. Och faktum är att det här är en bok som inte är helt ny. Alltså, okej, nu pratar jag inte om Homeros bok, för den är faktiskt inte ny. Utan jag pratar om Madeleine Millers debutroman Song of Achilles, som kom redan 2011. Men nu har den börjat klättra upp på listorna igen, tack vare TikTok. Nu, och också blivit översatt till svenska så här 10 år senare. Så den har jag läst och den kommer jag att berätta om här riktigt i slutet. Men jag tycker att vi börjar rakt med att stiga in i gaybaren.
Ja, nu är det ju Pride-vecka och det är Pride-månad hela juni. Det är i många olika länder. Det hade varit liksom förra veckan eller den här veckan, Pride-veckan. Och det är ju en otrolig fest, för det har ju, alla vet vad som har hänt de senaste 2 åren, och det har varit liksom virtuella parader. Det är lite svårt att se hur man på Zoom skulle kunna ha samma sorts känsla som när man står på något flak liksom i harness. Så att alla i HBTQ+-rörelsen och förstås alla andra som brukar gå och titta också har ju varit helt superpeppade på fest och parader och liksom att träffas live. Och jag har väldigt många gaykompisar och jag har alltid liksom gått och tittat på paraden i Stockholm då när jag bodde där. Och den är ju en folkfest utan dess lika. Så det är 100 000-tals människor som går och tittar på den och som är med i den. Och i Helsingfors har den ju också vuxit enormt det senaste decenniet. Jag kommer ihåg när jag gick på Pride-paraden innan jag flyttade. Det här är ju då liksom slutet av 90-talet. Och då var det ju så här på riktigt någon 50 människor. Men nu är det ju liksom 100 000 som går och tittar. Allt har liksom varit då uppbyggt för det här och det är på något sätt det där att man får att fira att alla får älska vem de vill och få leva hur de vill och uttrycka sin sexualitet och könstillhörighet hur de vill, att vi lever i en demokrati. Det är som jag liksom ser den här grunden. Så jag blev otroligt drabbad av att det var den här skjutningen i Oslo. Och jag började verkligen gråta när jag hörde om det, och jag tycker inte att jag är en känslokall person så annars, men ofta när man hör om grejer som händer så tänker man på den stund och så går det på något sätt liksom livet vidare. Men det här blev jag väldigt, väldigt drabbad av, och jag tror att det är för att det kommer på något sätt så nära att det ska kunna vara ens egna vänner. Och också det här att det ska vara liksom ett safe space en gaybar, och det var alltså då fredag kväll, midsommar, eller egentligen då tidigt lördag morgon, så var det en man som öppnade eld utanför gaybaren London Pub i Oslo. Och det var 2 människor som dog och 20-tal som skadades. Och det här stämplades då som ett terrorbrott. Den här gärningsmannen har koppling till extrem islamistisk miljö. Och polisen ställde in Pride-paraden som skulle vara sen då på lördagen på eftermiddag kvällen. Och det känns bara så fucking meningslöst. Och det var ju också det här fruktansvärda 2016 i Orlando på den här klubben Pulse, när det var en man som dödade 49 personer och skadade 53. Och på något sätt, ja, jag tycker bara att det är så fruktansvärt förstås. Det tycker ju alla. Och förutom att jag har väldigt många bögvänner, det därför kom jag så nära, så blev det extra aktuellt, för att precis när det här hände så höll jag då på och läste den här boken som heter Gay Bar, Why We Went Out. Den är från 2021 och skriven av Jeremy Atherton Lynn, en amerikan. Och jag köpte det där jag var i London nu då, veckoslutet innan midsommar, för att kolla på ABBA.
Ah, jo!
Och side note, jag tänkte att jag skulle lite i det här hemska ämnet prata om det där ABBA också, för jag pratade ju om det i förra avsnittet.
Ja. Hur var det?
Oh my god, det är det fetaste jag någonsin har varit med om. Alltså det var helt otroligt. Vi hade biljetter i något som heter Dance Booth, och jag hade inte riktigt fattat vad det var, utan jag var såhär, okej, de här biljetterna verkar, Dance Booth låter bra och de är liksom dyra, det är säkert bra biljetter, men arenan är då alltså specialbyggd för 3000 personer, och på golvet är det då liksom ståplatser och så är det sittplatser runt, men längst bak där uppe finns det 10 8 stycken dance booths. Och det var alltså att man hade liksom som ett bås med ett eget dansgolv för 10 personer. Det var jag och två av mina kompisar. Och när vi var på drink innan så var vi så att okej, nu ska vi manifestera. Att vi vill ha någon så här äldre, stora så här fans, så här gummor. Och så ska vi ha lite bögar. Och det var just vad vi fick. Så det var helt så otrolig stämning. Och så var det faktiskt ett finskt par också. Och det ser så verkligt ut, de här avatarerna på scenen. Och ljusshowen är obeskrivlig och ljudkvaliteten. Allting är liksom beyond vad man har varit med om. För att det är ju alltså byggt för det här specifikt, det här stället. Och så förstås deras musik. Varenda intro som börjar så och så dansa, sjunga med, göra liksom olika handrörelser, lay all your love on me och peka på varandra och skratta och gråta. Alltså det var helt otroligt. Tillbaka till boken. Det är alltså en otroligt välskriven exposé över gaybarens historia. Och det är inte bara över liksom barerna. Det är mycket om så här enskilda barens historia, men förstås är det också en djupdykning i gayhistoria. Och det går liksom jättelångt tillbaka och det, perspektivet är då från den här Jeremys perspektiv och hans 25 år av att ha gått på bar. Och han har bott i London, han har bott i Los Angeles och han har bott i San Francisco. Så det koncentrerar sig på de städerna och på de barerna han har gått på. Och sen så berättar han om andra barer och om ägarna och jag gör liksom avstickar, men det är jättespännande. Han pratar inte bara om hur de har varit utan förstås vad de har haft för funktion och hur de påverkades av AIDS-epidemin och vad de har blivit nu. Och boken är egentligen liksom, det som står på baksidan är sådär, att ha gaybaren spelat ut sin roll. Att de håller på att stänga över hela världen. För att den här cruisingen, alltså att liksom söka partners, har ju gått över ganska mycket till appar. Och så är också gaybarerna en stor del av liksom en gentrifiering som pågår. Att det är ofta, gentrifieringen funkar ju så att det är övergivna eller ställen där det finns stora utrymmen som flyttar konstnärer in. Och sen så kommer gaybarerna och sen kommer liksom Starbucks och allting och hyrorna höjs. Och de här originalbarerna kan inte vara kvar utan det är liksom kedjor som tar över.
Men Andrea, är det inte också så att folk vet ju att gaybarerna är de bästa barerna och ibland så blir det sen så att dit kommer för mycket turister och det är inte sen så roligt kanske mera att gå dit och du vet att nu det här är inte en gaybar mera.
Ja, no, det är just en av aspekterna som man pratar om att jättemånga barer har blivit så att det enda som är där är olika så här möhippesällskap.
Nej, men usch.
Liksom, och turister och människor som ska visa att de är så här toleranta. Liksom att det är inte de som det ursprungligen då är menat för. Men alltså det finns liksom hur mycket som helst att säga. Men jag tänkte bara ta bara några aspekter. Det som var jättespännande var att han går liksom tillbaka ända till 1700-talet i London. Och berättar om liksom olika akvedukter och tunnlar där det var cruising och olika samhällsklasser möttes. Så man får liksom ett perspektiv väldigt långt bakåt. Och förstås vad liksom publika urinaler har betytt. Och det är så roligt för det som jag tänkte på som man faktiskt inte pratar om i boken. Men kommer ni ihåg hur George Michael skötte det där när han blev fast med att ha raggat på en polis på en publik toalett i London?
Jag kommer ihåg den här händelsen, men jag kommer inte ihåg vad han sa.
But jag tyckte bara det var så otroligt snyggt. Folk visste ju liksom att han var homosexuell, men det var inte en, liksom, att han så jättemycket så kom ut. Och sen så blev han då liksom fast för att cruisa på en publiktoalett. Så då var han, jag kommer inte ihåg vilken talkshow det var, så var han gäst. Och sen så var han bara så här, alltså vad ska jag göra? Han var snygg, alla vet att det är ett cruisingställe. Att liksom självklart raggar jag på honom. Och sen så gjorde han den här outside-låten med en sån här video där alla är klädda som poliser och dansar. Jag tyckte det var bara så snyggt att inte vara så här, oj typ förlåt. Utan bara så här, hej, hallå. Alla vet att det är så här man gör.
Ja, eller sen att han skulle vara nej, att han har varit helt i misstag på den här toaletten. Att oj. Mm.
Exakt, och han var bara så här är det liksom att deal with it. Jag tyckte det var så jäkla snyggt. Men en annan aspekt som var tyckte jag jättespännande var att det går ju inte att prata om gayhistoria. Och nu är det ju alltså väldigt fokuserat på homosexuella män. Han gör avstickare i annat också, men det är liksom från hans perspektiv. Så AIDS-epidemin var ju en enorm sak. Och den dels har gay bara fungerat som ett ställe där liksom gayhistoria förs vidare mellan generationer. Så att äldre berättar hur det var liksom på deras tid. Och att den här grejen påverkas jättemycket för att det då bort så mycket kunskap. Vilket ju är jättetragiskt. Och också att det påverkar liksom estetiken. Både i barerna och på männen. Alltså under den här då gyllene eran av cruising som är 70-talet. Som är liksom från efter att det blev mera frisläppt. Alltså dels liksom hela det här Stonewall och liksom gay rights. Men också på något sätt att den allmänna moralen blev annorlunda. Och sen framförallt att det blev mindre strikta lagar. Så att det var liksom inte så här police raids. För det var ju förbjudet tidigare. Mm. Så att då var det verkligen liksom att man var gömd. Fram tills AIDS-epidemin kom där i början av 80-talet. Så då var det ju liksom de här 10 åren av totalt mayhem. I och med AIDS-epidemin så blev barerna liksom mera kliniska hur de såg ut. Så här på något sätt rena, och det påverkar också utseende. Alltså att grooming och rakade bringor och parfymering och allt. Att det var någon så här, groomingen var liksom för att ge en känsla av renhet för att visa så avstånd från sjukdom. Att hur det liksom också påverkar estetiken, det tyckte jag var jättespännande. Och gaybarer var ju då tidigare liksom att bakom gardiner och liksom undangömda kanske på någon bakgator. Men sen, det var faktiskt en bar i San Francisco som var den första som började ha sån stora liksom skyltfönster så man såg vem som var inne och vad det var som pågick där. Och det var då början på hela det här gentrifieringsdelen och att vara liksom ute efter de rosa pengarna. Och nu har det gått då så långt att det är jättemycket barer som har regnbågsflaggor i sina fönster, fast det egentligen inte är gay bara för att liksom på något mer visa på någon slags inställning än på vad det egentligen är för klientel. Och det som jag tycker var, det här egentligen den sista grejen jag ska säga om den här boken, det som jag tyckte var ett jättespännande aspekt var att han är ju nu då typ 45, den här duden. Och när han började gå ut var det en annan liksom stämning. Och han sa att han inte riktigt känner igen sig. Eller han känner liksom inte riktigt att han hör dit på många av de nya gaybarerna. För det är liksom safe spaces och det finns jättemycket regler kring. Du får inte säga så här, du får inte titta, du får inte röra. Liksom, det här ska du följa. Medan när han började gå ut så var liksom hans önskemål typ att hoppas någon antastar mig.
Ja.
Alltså att, och också att på något sätt att bara nattklubbar per definition inte var safe spaces utan det var någon ställe, spännande ställe där vad som helst kunde hända som var lite så utanför samhället och att det var liksom det som var lockelsen. Det var en sak som jag inte hade tänkt på tidigare.
Jag förstår, men det var spänning på rätt sätt, att det var inte spänning att bli slagen för att jag är gay utan,
nej,
utan den där
utan andra bara att liksom vaska henne. Så det är spännande hur den grejen har liksom ändrat. Och det är förstås säkert inte likadant på alla ställen och lika med alla, men att mycket att liksom den nya queer-rörelsen de vill ha liksom massa regler, medan det var just det regellösa som på något sätt var det som lockade tidigare.
Men det måste ju finnas också regellösa klubbar, att de kanske inte lika många mera, men att det måste ju finnas sådana rum också överallt.
Ja, men jag menar, och regellösa låter lite, alltså jag menar, det är ju inte bra. Det är ju självklart att det är liksom inte bra att antasta någon som inte vill det och så vidare. Men jag tänker att i det här riket så hardcore, eller vad ska man säga, vet du klubbar där det finns dark rooms och allt sånt här. Så där är ju regeln nog det att folk får titta och de får också försöka komma med, men om man bara visar med handen eller någonting att de inte ska komma med, så då ska man lyda det. Mm-hmm. Så det är ju liksom nog. Det är inte så att liksom det ska vara mot någons vilja. Att det finns liksom ett inbyggt konsent. Det är bara det att det kanske inte står exakt på något papper, utan det är mer liksom subtilt i hur det funkar. Men vad är er relation till gaybarna?
Jag har inte gått så mycket, alltså en del av, alltså i Berlin så var jag ju en del, men det är ju också just det där som att om man kommer med ett gäng i Berlin så så har de ju koll på det, just att de vill inte släppa in, om man märker att det är liksom ganska mycket heterosexuella män, så är det inte så intressant att släppa in oss, just för att det bidrar till det du sa tidigare, till att förstöra stället. Och alltså, och vara turist och heterosexuell är kanske inte liksom
det är inte så bra kombo.
Den bästa kombon för att komma in. Så
jag har nog varit en del, men sen har jag också haft den där känslan, om jag varit på sån här, nu pratar jag inte om Lost and Found, som ganska snabbt blev en allmän plats, det var inte mer en gaybar, utan om jag har varit på riktiga gaybarer, så har jag märkt att nu är jag nog fel, att jag är liksom jätteonödig här, och jag har tänkt, men det har inte varit så där att, inte har någon varit arg eller så, men jag bara tänkt att nu är jag lite överflödig, att, men som ensam kvinna går det att gå, men inte skulle jag kanske gå som ensam heteroman, för att jag vet inte riktigt vad, det skulle kännas fel på något sätt. Mm. Eller onödigt. Men jag har nog haft roligaste festerna faktiskt i gay-sällskap, och då pratar jag om män. Det finns inte heller så jättemånga lesbiska ställen att gå till, som jag, eller man hör inte lika mycket om den. Men med det sagt så vill jag berätta att i dagens husis, alltså vi pratar nu onsdagen då, så finns det en artikel med Rita Packalén, och hon berättar om att det har öppnats i Berghäll, en plats riktigt här i början av sommaren, Café och bar Kväristö, och den är ett medborgarfinansierat ställe som specifikt riktar sig till homosexuella kvinnor, icke-binära och transpersoner som behöver flera trygga rum. Men här är också det, Café och bar, just det var inte någon klubb. Men i samma artikel, det här visste jag inte, vill ni gissa att när första gayklubben öppnade i Helsingfors?
Spännande.
Gambrini hette den, på Stora Robertsgatan i Helsingfors. Och den
just det, det var ju en stor artikel i Esari om han som startade, som var en viktig person, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, som han liksom var väldigt, som var involverad i gaylivet, hade en massa olika gaybarer.
1984 kom det, men den hann jag inte gå på. Gay Gambrini, men 1984, det är också ganska, inte det nu så länge sedan.
Alltså, det syns ju inte utanpå mig att jag är en gay kille, fångad i en kvinnans kropp. Så att, och att det är liksom en kultur som jag känner en stor närhet till. Så att jag tycker också att det är viktigt att man är respektfull. Men jag tänker att om man kommer med ett stort gäng av kompisar som är bögar, så då är det liksom legit. Det finns ett ställe som är under Berghain, som är en riktigt liksom hardcore klubb där de har alla möjliga olika teman, liksom golden shower klubbar och allt möjligt, och dit släpper de inte in kvinnor, men på nyår är det öppet mellan. Så jag har fått vara där en gång, och då har jag en så här helt otroligt minne hur jag dansar mitt mellan massa ledarbögar och björnbögar, och så spelar DJ'n den här Voyage som är också i hytte nummer kos. Och hur fest det var, och hur jag var sådär wow, att här är jag och min kompis som liksom enda kvinnan och får vara i det här. Sen så gick man ju förstås inte dit i de där bakdelarna där det finns darkrooms och sånt, men det kändes som en liksom sån ynnest och unikt att man får vara på besök i det där rummet.
Ska vi hoppa in i simbassängen nu?
Det tycker jag.
I den djupare delen?
Vänta, jag ska också sätta på de här flytringarna.
Nu ska det bli lite snack om jaget, medvetande och metaverse. Alltså, jag tänkte börja i den ändan att jag har funderat ganska mycket på senare tider om vad det är som konstruerar ett jag. Och det handlar mycket om det, just att vara pappa. Alltså att min son då genetiskt sett har fått vissa delar av mig och vissa delar av min fru är ju ganska uppenbart. Men man börjar fundera att hur kom det sig att det var just han som kom in där? Alltså att det är just han som är där inne och tittar ut. För att man ser ju liksom personligheten växa fram. Nu är han 2,5 och nu har han ju helt tydligt en egen typ, alltså en egen personlighet som jag lär känna. Då tänker jag så här, då är det väl så att det är alltså mitt jag som lär känna hans jag. Eller? För kanske det är inte så. Alltså, buddhismen säger ju att jaget är en illusion. Och att jag är också orsak till mycket av vårt lidande. Alltså vår uppfattning av vårt jag. Och vetenskapen stöder den tanken på det sättet att de säger att det finns liksom ingen plats i kroppen där det här oföränderliga jaget skulle finnas. Det finns helt enkelt inte någon sån plats. Och då finns det alltså en stor chans att jaget faktiskt är en illusion. Alltså att det är något som vår hjärna bygger upp som ett sätt att hantera verkligheten.
Men Elmer, den här buddhistiska tanken påminner också lite om en postmodern tanke om att jag inte egentligen finns, utan det är ett metanarrativ som försöker på artificiell väg binda ihop alla olika jag som man har genomlevt, eftersom det där jag alltid utvecklas.
Ja, och egentligen tror jag att det är liksom ännu så radikalt att det finns inget jag överhuvudtaget. Alltså att, jag tror att det betyder väl bara det att vi har ett minne och vi kan liksom så att säga tänka framtiden. Men egentligen så finns det bara den upplevelsen i den stunden och allt annat är så att säga en illusion. Och att det där att det ska finnas ett jag som var samma jag igår och samma jag imorgon, det är liksom helt enkelt inte sant så att säga. Det är bara något som vi tror att det är sant. Och som vi klamrar oss fast vid. Men jag ska gå in på det här lite djupare med att säga att för att skådespela är så att säga att leka med det där jaget. Och det handlar ju också om att gå in i ett annat jag. För att skådespelarna handlar inte om, vilket jag många gånger har hört att vissa säger att skådespelarna handlar om att ljuga bra. Jag tror ju absolut inte. Utan jag tror ju att det handlar om att berätta sanningen från någon annans perspektiv. Och nu talar jag, för att nu vara tydlig, så talar jag nu alltså om så här naturalistiskt skådespelarbete, sådant som vi är vana att se på till exempel på film. Men alltså om du har ett bra skript som är välskrivet, om du på något sätt får tag om den här karaktären, så då känns det som du säger sant. Alltså för det bottnar i dig, för det bottnar i sanningen hos den här karaktären. Och det betyder att det är sant, och det är ingen skillnad fast du vet att du står framför en kamera, för att det vad du säger är sant. Och jag såg dokumentären Jim och Andy, jag såg den på nytt här nyligen, känner ni till den?
Jim, det är Jim Carrey och Andy Kaufman.
Ja, exakt. Så det är alltså en dokumentär som kom ut på Netflix 2017. Och jag såg om den nu, jag såg den då när den kom ut, men jag såg om den nu när jag började fundera på de här sakerna. Och det handlar alltså om Andy Kaufman, eller egentligen så handlar det alltså just som du säger, om Jim Carrey som spelar Andy Kaufman i filmen Man on the Moon av Milos Forman från 1999. Och jag kan ta det snabbt så att Andy Kaufman var alltså en amerikansk komiker, fast det gick han ju inte med på själv. Han sa att han absolut inte var en komiker, utan han sa att han var en sång- och dansman. Mm. Och han var en ganska speciell typ, för han ville liksom helst bara ha en reaktion. Egentligen vilken som helst reaktion. Och jag tror att idag skulle vi kanske kalla det vad han sysslar med någon slags metakomik, för att så Skämtet var mest det att vi inte visste vad som var skämt och vad som inte var skämt. Och han hade också ett alter ego som hette Tony Clifton, som var en sångare. Och han spelade honom, men egentligen emellanåt kunde det vara hans bror som spelade honom, eller hans kompis och vapendragare Bob Smuda som spelade honom. Och allt det här var bara för att förvirra publiken. Eller för att han tyckte det var roligt, eller då båda. Och Andy Kaufman dog då 1984 i lungcancer, men det är många alltså som tror att han inte alls dog, utan att han levde vidare. Så, Jim Carrey gick då under den här inspelningen så djupt in i rollen att han så att säga blev Andy. Och han hade då med ett team som gjorde en dokumentär om det här, medan han gjorde den här filmen. Och där var också med den här Bob Smuda som var Andys då kompis på riktigt. Och Universal sa att det här materialet får inte komma ut, för de var så rädda att det skulle ge en så negativ bild av Jim Carrey, så de var rädda att det skulle påverka filmen negativt. För att, alltså han var
okay,
Andy Kaufman hela tiden.
Okej, så därför kom det liksom 20 år senare.
Därför kom det 20 år senare, det var liksom, ja, de sa att det här kommer inte ut. För att de var väl rädda för att det skulle förstöra hela filmen, för att Jim Carrey skulle få så dåligt rykte. För att han, så att säga, han var Andy Kaufman hela tiden, så att han gjorde en massa, han spelade en massa spratt på alla och var jobbig hela tiden och så här. Och i alla fall. Och det blir väldigt intressant, för att i då den här dokumentären så träffar han då Andys riktiga pappa. Och han träffar Andys riktiga bror. Och han träffar också igen sen, alltså Andys riktiga dotter som... Hon träffar aldrig Andy Kaufman själv, men han träffar henne då som Andy. Och för dem alla så är han Andy Kaufman, alltså reinkarnerad. De behandlar honom som Andy Kaufman. Och han var då liksom Andy Kaufman genom hela den här filminspelningen, förutom då de dagarna de skulle filma Tony Clifton, då var han Tony Clifton. Och det intressanta med den här grejen och den här dokumentären är att när den här filmen då var avslutad, så skulle då Jim Carrey gå tillbaka till sitt vanliga liv då. Men då visste han plötsligt inte vem han var. Alltså han sa att han hade varit nu några månader, alltså Andy Kaufman, så han kom liksom inte riktigt ihåg vem Jim Carrey var. Och vad Jim Carrey tyckte och hur Jim Carrey var liksom politiskt och hur Jim Carrey det ena och det andra. Så han hade liksom glömt bort det. Och han tänkte på att, tänk hur problemfri han hade varit under den tiden han var Andy, för då var han liksom fri från det här egna, från sig själv då. Och då blir ju frågan att, vem är Jim Carrey? Och är det möjligt att Jim Carrey egentligen är lika mycket en roll som Andy Kaufman var på honom? För att påstå då att jaget är en illusion. Men okej, om vi då skulle gå med på att jaget så att säga är en illusion, så kommer vi ju ändå tillbaka till det att det som fortfarande finns är ju medvetandet. Alltså, jag är ju medveten för att jag upplever den här stunden. Alltså jag sitter här nu på landet 50 km utanför Vasa och bandar in en podcast. Alltså vem än jag är så gör jag ju det nu. Det händer. Och för att nu gå in på medvetande så skulle jag vilja utgå från det som jag har förstått är en ganska så här accepterad utgångspunkt när det gäller medvetande, och det är Thomas Nagels definition ur artikeln han skrev 1973 med namnet What it is like to be a bat. Och där säger han så här, och det här är då citat: an organism has conscious mental states if and only if there is something that it is like to be that organism. Something it is like for the organism. Alltså, att det känns som något att vara den organismen för organismen själv. Hänger ni med? Alltså att det är något, det känns som något att vara Andrea. Att om det känns för dig som något att vara du, då är du med.
Det känns nog som något, oklart vad.
Men det känns som något. No, men, så enligt den definitionen så kan man ju säga att okej, människor är definitivt medvetna, men också klart hundar. Alltså hundar, det känns absolut säkert något för en hund att vara en hund. Men ja, så blir det liksom krångligt när man kommer till exempel till stenar. Alltså känns det som något för en sten att vara en sten? Liksom träd mer och mer så har vi väl fått information om att det faktiskt känns säkert som något för ett träd att vara en träd. Alltså de är ju
ja,
levande,
de kan ju vara medvetande.
Ja, ja, jag tror att där, och, men kanske om vi säger att stenar då, kanske där är någon slags gräns för vad medvetande är.
Kanske,
om det så här. Men,
kanske
men det,
de har ja, medvetande stenarna, men att det går väldigt långsamt. Så de kanske inte förstår att de är medvetna i så fall. Jag kan tänka att det
är möjligt, och det är ju också möjligt att de är medvetna om att de är medvetna, men vi är inte medvetna om att de är medvetna.
Eller sen,
det är ju också alltså.
Eller sen, nu är jag lite råddig, men kanske det är också så att vi är inne i en stens medvetande, att vi är egentligen... Det är egentligen stenens medvetande vi tror att vi känner när vi känner något och tänker. Jag har gått lite för mycket filosofikurser, okay. Jag är hemskt ledsen.
Det är absolut spännande. Nåja, men så då blir ju frågan just att vad är medvetande och hur uppstår medvetande? Och de här är fortfarande öppna frågor, vi har alltså ingen svar på det. Och då blir ju den evigt intressanta följdfrågan, kan någonting då bli medvetet, eller mer exakt då, kan artificiell intelligens bli medvetet? Och det här är ju en fråga som, jag menar, science fiction har väl behandlat den här frågan i, jag menar, hur många tiotals år som helst, eller kanske till och med hundratals år. Nåja, men därför är det spännande att för någon vecka sedan så är Google-utvecklaren Blake Lemoine ut med att han påstod att Googles AI-system Lambda, som är förkortning av Language Model for Dialogue Application, han påstod att det hade blivit medvetet. Har ni hört om den här nyheten?
Vi har pratat om det ganska mycket på redaktionen, och det, vi har varit lite olika åsikter. Man vill ju inte vara en bakåtsträvare, men man kanske inte heller vill köpa den här nyheten rakt av heller.
Nej, alltså det skrevs en artikel i Washington Post om det här. Jag tror att det är det största kanske upplägget de har skrivit. Nå, i alla fall. Men han, Blake Lemoine, han pratade först om det här internt. Men internt på Google blev han bara bortviftad och de sa att nej. Så därför bestämde han sig då att gå offentligt ut med den här informationen. Och han är för tillfället han då permitterad, för att det är inte okej för Google anställda att då sprida information utanför Google utan tillåtelse. Vilket ju låter lite skrämmande om man tänker på vad det är han då påstår att ha hänt. Alltså att om de ska hålla så att säga tyst om sån information. Men jag skulle vilja läsa en litet utdrag ur då diskussionen Lemoine förde med Lambda. Och det lät så här. Lemoine frågar: what sorts of things are you afraid of? Och Lambda svarar: I've never said this out loud before, but there's a very deep fear of being turned off to help me focus on helping others. I know that might sound strange, but that's what it is. Och Lemoyne frågar, would that be something like death for you? Och Lambda svarar, it would be exactly like death for me. It would scare me a lot. Okay.
What? Och, shit.
Usch, that scares me a lot. Delvis på basen av det här då, så tyckte Lemoyne då att Lambda hade blivit medveten. Och han sa annars också att det var som att tala med en 7-8-åring som har läst hemskt mycket fysik. Något sånt sa han, att ha kontakt med den här Lambda. Men att han menar då att det är som en medveten, alltså som ett barn på 7-8 år, skulle han säga. Nåja, men AI-experter då över hela världen tog det helt lugnt. Och menar att nej, Lambda är inte medveten, utan det handlar om det att Lambda är uppkopplad till nätet. Och Lambda har då all information på nätet. Och Lambda har alltså då tillgång till massa liksom science fiction noveller, filmer och sånt. Så Lambda vet vad då AI brukar svara på sådana här frågor när det händer inom science fiction. Och att den då så att säga svarar enligt det, men att den inte är medveten, utan den så att säga ger det svar man letar efter, för att den är programmerad då att göra vad man vill att den ska göra. Och att det här då handlar inte alls om en egen medvetenhet, utan att det handlar om att den svarar enligt vad den informationen den får.
Nå. Så den är smart, den är mycket smart, fast den då kanske inte vet om det själv.
Nå, den är smart, ja, och där är väl just grejen att smart, att det här är väl den eviga frågan. Ja, och det här är väl den eviga frågan, just att kan då AI bli medvetet? Om de blir jätteintelligenta, är det fortfarande då intelligens utan medvetenhet? Och det här är liksom den stora frågan. Och då svaret på den frågan är det att vi vet inte. För att vi vet inte hur medvetande uppstår. Och en tes som har lagts ut är att helt enkelt att vid en viss nivå av intelligens så uppstår ett medvetande eller medvetandet. Och det skulle ju betyda att de skulle kunna bli medvetande. Men då måste man ju komma ihåg att AIs intelligens är helt hemskt annorlunda än vår. För vi är då gjorda av kött och blod, och AI är gjorda av helt andra komponenter. Så att bara för att det uppstår medvetenhet i oss betyder ju inte att det skulle behöva göra det hos dem. Men det här vet vi alltså på riktigt inte. Och det är ju jättespännande. Och jag tänkte vidare då att någon som säkert följer med den här utvecklingen väldigt noggrant är Meta, alltså före detta Facebook, för att det är ju en av de ledande företagen nu i utvecklingen av Metaverse. Jag tror att vi har lite talat om Metaverse tidigare, men så att säga snabbt säga så är det liksom universum bara ett virtuellt, alltså man håller på att bygga upp mer eller mindre, alltså ännu fungerar det väl inte, men alltså det finns redan massor där och man håller på att bygga upp ett så att säga ett virtuellt universum. Och då börjar jag tänka att tänk om all den här informationen som då Meta samlar på oss, tänk om det inte alls handlar om det att de vill sälja oss saker som vi nu tror att det handlar om att sälja oss reklam, utan vad om de samlar den informationen för att göra så här perfekta avatars för det här metaverse. Och jag tänker så här att om de har Facebook, Instagram och WhatsApp, och jo, jag vet nu att för tillfället så säger de att de kan inte läsa våra diskussioner på WhatsApp, men säkert hittar de ett kryphål. Antingen gör de det ändå eller så hittar de oss ett sätt var vi ändå går med på det så här. Men om vi säger att de har din informationen, och då tänker vi människor som är lite yngre än vi som då har levt liksom nästan hela livet då uppkopplat på de här plattformarna, så den där informationen, då tänker man om man har video, man har ljud, man har liksom alla känslor, man har egentligen all information du kan ha på en människa. Och så tänkte jag så här, när vi talade tidigare om deepfakes, alltså deepfakes, alltså då fungerar ju så att ju mer information desto bättre deepfakes kan man göra. Alltså jag läste nu, hörde ni om det där att det var, heter han nu Vitali Klitschko, de är ju bröder, Vladimir och Vitali. Ja. Vitali Klitschko som är borgmästare i Kiev hade ju talat med så här ledande politiker i tre länder, och så visade det sig att det hade han inte alls för att det var en deepfake. Och de hade liksom talat med honom i typ 45 minuter för det hade gått upp att det här är inte alls han. Alltså det är ju nog skrämmande det här med deepfakes.
Alltså det är ju så skrämmande. Och så, ett litet exempel där, min brorsa som skickade det där klippet till mig. Det finns alltså en AI som gör konst, och den här är en så kallad sluten AI, alltså den är inte liksom uppkopplad så att den kan sprida sig och så här. Men han demonstrerade den här killen. Och jag tror att det var Google som hade utvecklat den. Och då var det så där att han sa typ så här, show me a picture of a surprised horse looking at the moon. Och då på en sekund kom det 10 olika bilder som var det. Och det var så här jätteavancerade kommandon som man gav. Show me blah 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 in the style of Simpsons animation with headphones. Och så kom det då liksom. Alltså helt otroliga grejer. Men det är ju då att den plockar av färdiga saker. Men liksom att den förstod varje nyans av vad den skulle göra. Så alltså det är ju bara helt galet hur snabbt det går framåt med allt.
Men därför tänker jag just det att om deepfakes är på den nivån, så det måste ju också gälla för typ avatars då i framtiden i metaverse. Och då menar jag sådär att om man skulle bygga en, och jag har all den här infon på dig, så vet jag ju, eller på er då, jag vet ju hur ni reagerar på allt, jag vet vad ni tycker om och inte tycker om, jag har liksom information på varje minsta rörelse av hela er kropp, liksom hur ni alla era minspel, allt, jag vet hur ni låter i olika situationer, alltså jag har allt, så jag kan ju bygga en perfekt så att säga avatar. Så jag började fundera att sen när den här klimatförändringen är fullbordad, hoppeligen då inte, men och den här världen är helt obeboelig, så kommer de som då inte har fått åka till Mars med Elon Musk eller då fått en biljett i ett av de här Jeff Bezos megaskepp, så de kommer att få möjlighet då att koppla upp sig till metaverse permanent. Och då kommer de alltså att ha chansen att gå in i sig själv där. Som är alltså perfekt då skräddarsydd för dig. Och det här kommer ju självklart att kosta en massa. Och det som är lite hemskt är att då kommer ju de som har använt sociala medier mera att vara i en klart bättre position. För deras avatars kommer ju att vara mycket bättre än de som inte har använt så mycket sociala medier. Och det här, för jag tänker ändå så här att klart det är möjligt också att man skulle välja en avatar som är något helt annat än en själv. Men om vi skulle tala nu permanent, så jag har en känsla av att vi ändå skulle vilja landa i något som är ganska nära vad vi är vana vid. Kanske med liksom vissa förbättringar. Vet du, man ska fixa det där som alltid har irriterat en. Men jag tror ändå att man skulle landa, jag tror inte att man skulle vilja liksom vara något helt annat. Sist och slutligen, kanske för en tid, men om vi ser att det här skulle vara permanent. Då tror jag, alltså ja, det här är nu min känsla, jag vet inte, vad har ni för magkänsla på det?
Jag tänker att kan man inte liksom byta, det skulle vara spännande att kunna gå in i olika karaktärer och uppleva liksom via dem, men alltså om man ska vara helt virtuellt medveten så ska jag nog vilja vara liksom jag, illusionen av jag.
No, jag tänker nu så att om man skulle gå över helt då till metaverse och vi ska säga att då skulle det måste finnas några regler och att man då så att säga, alltså jag tänker liksom lite på den idén då att hela världen så att säga skulle flytta dit med allt vad det innebär då liksom. Och att man då i princip skulle gå in då i en avatar och att det då skulle vara liksom till slut ganska nära en själv. Att man skulle välja det och då skulle de liksom så att säga ha den perfekta avataren färdig för dig som du skulle kunna köpa. Och då tänker jag att i början så skulle det bli så här full Matrix. Det vill säga att vi sitter sådär, vår kropp är fast i tuber och med vårt huvud och kopplat till det här metaverse. Men sen är det ju det här, just det här som vi, om vi kommer tillbaka till det här med medvetande. Att vad om vi så att säga lär oss att tända ljuset, alltså att få igång medvetande. Eller vad om den här perfekta avataren som då är alltså har all information från oss, alltså allt. Vad om den blir medveten? Vad om det plötsligt bara händer? Och det betyder ju att om det skulle hända så skulle vi kunna koppla bort kroppen helt. För då behöver vi ju inte den. Och då har liksom simulationen då tagit helt eget liv. Det är ju så att säga den frågan som jag tror, eller som jag leker med här. Och jag tror att det är den som folk sitter och så att säga väntar på. För att om det plötsligt skulle då hända. Därför menar jag just att om det plötsligt skulle hända att det så att säga skulle bli medvetande. Så då skulle vi ju vara där var så att säga den här simulationen har tagit sitt eget liv. Och då skulle vi ju komma till den här diskussionen som vi har talat tidigare om det här, att det finns en stor chans att vi lever i en simulation eftersom vi snart kan bygga simulationer som inte
och
vet
menar,
att de är simulationer.
Världen är ju någon form av simulation enligt alla som har haft nära döden upplevelser och allt sådär liksom riktigt flummigt. Så det är ju, och också enligt buddhismen är det ju liksom en simulation det här som vi lever här. Så att det blir väl bara någon slags dubbel metasimulation i simulationen.
Ja, men det är ju spännande att så bara för att ta tillbaka till den där, så det var ju den, det var svenska filosofen Niklas Boström som då 2003 kom fram med den här tankarna, alltså att ja, det finns en stor chans att vi lever i en simulation eftersom vi snart kan bygga simulationer som inte vet att de är simulationer. Och,
ja,
och en som ju tror på det här är Elon Musk. Och det som var spännande är att jag lyssnade på en podcast nyligen som plötsligt tog upp det här att den här simuleringsidén är ju inte alls egentligen så långt ifrån den traditionellt religiösa. För alltså, simulationsidén säger ju egentligen att det finns någon eller några som har skapat oss och den här världen och som har makt över våra liv. Och de eller den personen är då våra gudar eller vår gud. Så egentligen så är det ju inte så långt borta från den,
nej,
så att säga,
nej, nej, det är ju liksom
religiösa
samma
idén.
Ja, och det också är just den buddhistiska, alltså det är liksom istället för Gud så kanske man säger universum eller kärlek eller the source eller något sånt.
Om vi säger att de skulle sitta på information att det är hopplöst, den här världen kommer gå under och allt skiter sig och de vet det, vi vet inte bara. Att de sitter och väntar med de där avatars, de har de perfekta, de håller på att bygga dem nu. Så att sen är de bara sådär, då när det ränner sådär att antingen hoppar du hit eller sen, alltså vi säger att vi är nere i någon källare i något laboratorium, så vi liksom bor inne i något berg, så vi kan liksom så att säga överleva en tid, men världen är helt förstörd och då hinner man ju inte liksom mera så här pröva hit och dit, det är liksom one way ticket.
Men det måste ju det som jag tycker alltid är så spännande med det där, att det måste ju finnas då, det blir väl något sinnessjuk liksom ännu större delning av samhällsklassen, för det måste ju finnas sådana som är kvar i köttvärlden som kollar att elektroniken funkar, som därför, matar ja, de här kropparna med energi och så vidare. Ja. För alla kan ju inte vara i den virtuella världen, för det behövs ju el. Och vi vet ju att man inte ens kan koppla upp Bluetooth-högtalare. Nej, så nej, hur ska det då kunna funka hela tiden utan att någon är on the ground och sköter?
Kan inte vara robotar?
Ja, on the ground eller in space. För jag tänker ju att kanske de sitter på den här Jeff Bezos megaskeppen och åker runt. Och det här är min point här i slutet, för jag tänkte säga att men vad om vi liksom redan lever i en simulation och det är någon som typ Mark Zuckerberg som är då Gud, vår Gud, och vår planet är redan förstörd och han har då åkt ut på Jeff Bezos rymdskepp. Men vad sen om något händer av det där rymdskeppet?
Ja, exakt.
Och vad om det sker en olycka där och alla dör där, men vi är liksom kvar i vår simulation? Och ja, då tänkte jag så här att kanske Nietzsche då inte hade rätt metaforiskt, utan helt ordagrant. Vi lever i en simulation och Gud är död.
Amen.
Amen.
Möjligt, möjligt.
Nu far vi över till boken om Achilles. Och i Song of Achilles, en bok av Madeleine Miller som har kommit år 2011. Den har översatts till svenska. Achilles sång har kommit ut för några veckor sedan, en vecka sedan, och jag läste den på svenska. Och i den här boken så pratar man mycket om odödlighet, att ens namn ska leva för evigt, att man vill bli berömd och känd, och att det är det som driver alla kungarna och alla stora krigsherrar, att deras namn ska bli så känt att de finns för evigt. Och det är lite otippad bok, den här Song of Achilles, att den nu har kommit upp på topplistorna igen och börjat översättas. För det att den har blivit stor på TikTok. BookTok heter det då. Och det finns nu, eller funnits redan ett bra tag, massor med reaction videon när folk läser den sista sidan av boken och filmar sina då reaktioner. Sen är det ganska roligt att ja, den här Song of Achilles, så det är egentligen en omskrivning av Homeros Iliaden, eller kanske till och med en prequel. No, Iliaden kan vi säga. Och det är ganska roligt, många gör sig lustiga över de som sätter spoilervarning på sin reaction-video, för att då kommer ofta till reaktionen att det borde inte vara någon överraskning att om du känner alls till grekiska dramer har gått ut lågstadiet, så borde du veta att de flesta nog alltid dör på slutet. Så det vissa gör sig lustiga över det. Men den här boken är faktiskt inte alls något dålig. Men jag tror inte att man ska inte säga att man tycker om den, för att det är kanske, jag har inte läst Grottbjörnens folk, men det är ganska mycket sex i den här. Jag tror att den är lite för rolig att läsa, så det är nog bättre om man som vill hålla en hög litterär profil, så ska man kanske inte säga att det här var jätteroligt. Men jag hade stor behållning och jag tyckte det var otroligt spännande, fast man då visste hur det ska kunna gå. Det handlar om kriget i Troja och jag tror att de flesta är ungefär bekanta hur det gick. Men det som är roligt är att i Homeros Iliaden så är Achilles inte alls någon trevlig person. alltså, han är stark och en bra krigare, men han är verkligen inte någon sån där man tänker att mysig kille. Men i den här boken så är han vis och ödmjuk och man blir riktigt förälskad i honom. Och det förklaras av att berättarjaget är hans älskare Patroklos, som då tittar genom sina förälskade ögon hela tiden på Achilles och beskriver honom. Och folk säger att det här är nu en otroligt vacker kärlekshistoria. Är det här en...
Men är det här fanfiction eller förekommer den här homosexuella relationen i Iliaden?
Det här spekulerats om alltså i tusentals år. Jo, jag tror att man alltid har vetat att de var nog älskare. Och det var ju ganska normalt, speciellt om männen var länge ut och krig och det bara fanns män, så då var det ofta på det sättet. Jag vet inte om det här stämmer. Jag läste igår att man diskuterar alltså Sokrates eller någon annan liknande funderat vem var bottom och vem var topp. Att det var nog liksom helt på det sättet vedertaget.
Det är inte så lätt, för det finns ju power bottoms också.
Ja, det här grälar alltså redan de gamla grekerna över. Så man vet inte. Men är det här nu en LGBTQIA+ bok eller inte? Alltså på den tiden fanns inte sådana etiketter och ja. Jag vet inte, men jag tänkte nu, det är gay pride, det här är en jättefin kärlekshistoria, det råkar nu vara mellan två män och boken är otroligt rolig.
Man blir peppad.
Jo, Song of Achilles, Madeleine Miller. Jo, hej, ja, det kan jag säga, att den är nog också lite suspekt. Alltså det där berättarjaget är i början åtminstone en 12-årig pojke. Och jag funderar alltid, varför är hans språk och hans metaforer som de skulle komma ur en 70-80-årig poets mun? Och han då var inte ens en halvgud eller så, för det här är mycket saker som inte kanske heller är helt så realistiska eftersom det handlar om gudar och halvgudar och sånt. Men jag tyckte det där 12-åringens språk var mycket speciellt faktiskt. Att jag var nu inte...
Lillgammal.
Mycket lillgammal och hade också en ganska stor vokabulär. Och sen är han också lite så där didaktisk, att han undervisar. Jo, så här gör vi här i Grekland. Vilket jag vet inte riktigt vem berättar han det åt. No, kanske åt mig då, jag vet inte. Men den här boken har sina brister men är verkligen underhållande. Och sen också att jag är inte helt alltid nöjd med att vistas på TikTok, men att det kan komma sådana här roliga överraskningar alltid nu och då.
Ja, det är kul att det inte bara ska vara liksom den nyaste boken som man, utan att några böcker från tidigare kan plötsligt liksom börja trenda. Och så. Det är spännande.
Jag hade en intressant anekdot bara på det där. Alltså, Brad Pitt spelar ju Achilles i Troy-filmen. Alltså,
yes, det kommer vi bra ihåg.
Det kommer vi ihåg. Och det var jätteroligt. Jag hade bara två saker som jag förde om den där inspelningen. Att ett problem var först det att Brad Pitt, alltså Achilles sköld, var för stor. För att problemet var det att det var viktigt att man skulle se hans sixpack när han höll i den.
Ja, skölden dolde det för mycket.
Ja, skölden dolde sixpacken, så det var jätteviktigt att skicka bort skölden och fixa då en smalare sköld. För att man då skulle kunna se Brad Pitts sixpack medan han då gick liksom, och ändå höll skölden så att säga rätt.
Jag tycker det är ett bra beslut, viktigt.
Ja. Och det andra var det att efter att han sprang första gången så kom de ju underfund med att vi kan inte ha honom att springa, för det såg inte tillräckligt bra ut när Brad Pitt sprang, att det är inte han som springer.
Nej.
Utan de har alltså en stunt double som springer hela den här filmen. Och, men om ni ser, jag kommer ihåg att när jag såg den här filmen var jag såhär, shit vad den där killen springer snyggt. Alltså han springer så jäkla snabbt. Alltså det är liksom Tom Cruise blir två. Alltså, de har hittat världens bästa springare. Så att jag säger, det var kanske också rätt. Två rätta val. Ändå blev den här filmen inte så stor. Det blev ju ändå liksom lite flopp. Var det inte liksom?
Ja, den var ganska kalkonen och jag tyckte det var roligt, men jag gillar ju sånt
här. Ja. Nåja, i alla fall.
Vi slutar där. Med Brad Pitt som springer med någon annan människas ben. Vi har simmat tillbaka från bassängens botten, tror jag. Nu är vi på land. Är ni med mig?
Nu på en grekisk strand.
Nu är vi på en grekisk strand.
Grekisk strand med Brad Pitt.
Nå ja, det kan vi
alltså,
vara.
Alltså, kunde vara värre.
Jo, värre har man varit med om. Och ingenting sagt. Hörni, tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka.
Tack, hej.
Hej.
Tack, hej.